Ja, vi är tillbaka. Det är inte någon mindre än Anton som är här och gästar. Är det regelbundet?
Vi får se. Vi får se hur mycket tid och energi det finns. Men jag kan säga att det är jättekul att vara tillbaka. Ja, det var nu typ, var det 2 år sedan? Eller 1 år sedan vi spelade in sist?
Ja, jag vet inte. Tiden flyger. Du är varmt välkommen tillbaka. Och nästan varje gång jag gör någon form av uppdatering så är det i kommentatorsfälten. Men var är din vapendragare Anton någonstans? Vart hittar man honom? Så jag tänker att det är väl lika bra att du gör en shoutout till dig själv vart man finner dig ifall man känner abstinens.
Just det. Jag finns ju framförallt på min Substack. En liten sida jag har som heter Konsten att bli styrd. Och där skriver jag en del längre. Det är rätt bra för jag kan liksom skriva i ett format som egentligen inte är anpassat till någon annan förutom mig själv. Så jag liksom skriver om olika tänkare jag tycker är intressanta. Jag skriver om populärkultur. Just nu håller jag på att skriva recensioner av fackböcker och sånt där på ett sätt som, ja men, med en längd och med en inriktning som jag själv tycker är intressant. Just nu håller jag på att fördjupa mig lite i Ukrainas kulturhistoria faktiskt. Så jag har gått lite utanför min vanliga ram, skrivit om en pjäs som håller mådor som heter The Grain Store. Vi kanske redan kan lägga upp någon länk här så folk kan orientera sig dit om de skulle känna för det.
Jag lägger en länk både till din Substack och till den krönikan. Och det var faktiskt en väldigt intressant tagning där. Väl värd er tid om ni är intresserade av vad som försiggår geopolitiskt där i öst.
Då får jag ju fråga dig, hur står det till Jonas? Allt bra eller?
Jo, men det är faktiskt oförskämt bra. Vi spelar ju in på distans här. Vi befinner oss så nästintill så långt ifrån varandra man kan komma. Anton sitter i Stockholms förorter och jag är nere i den sydafrikanska kusten. Så internetmottagningen här är lite si och så. Så jag får ursäkta ifall det klappar lite. Men jag har precis varit ute med familjen och vandrat i ett naturreservat och har en väldigt fin vardag här med familjen. Och det är väl någonting som också har hänt här sen senast vi var och pratade på kanalen som att vi båda är ju familjefäder numera.
Ja men precis. Du har ju hållit på ett tag men jag har ju hunnit få, du har hunnit få ett till barn tror jag som vi pratade sist. Jag och min tjej. Vårt första barn.
Ja, det är helt otroligt. Lever upp till förväntningarna eller har det kommit några oväntade överraskningar vad det innebär?
Det är faktiskt roligt på ett sätt jag aldrig hade vågat drömma om. Det är faktiskt jättekul. Jag trivs med det på ett helt annat sätt än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig faktiskt innan jag fick barn och sådär.
Nej, jag delar det och verkligen. Så det är för er lyssnare som ännu inte har tagit steget än. Det här är ingenting man ska ligga och snosa på utan... Om jag ska säga något om min familj så hade man väl önskat att man hade skaffat den tidigare om inte annat.
Absolut. Sen kanske man alltid ska tillägga att det är alltid värt att göra det med rätt person också. Att inte hasta för fort på den punkten. En anledning till att jag tycker att jag har det så bra som jag har det är att jag har helt rätt person och dela allting med. Så där ska man nog ha lite urskiljning också.
Jag tror det är en ganska bra brygga till ämnet. Det är också så här när man har varit borta från poddandet på det här taget. Det är så här, bara med vilket ämne man ska börja med. För det blir ju nästan som en helt annan emfas på det ämnet än vad det skulle vara ifall det bara var i en regelbundet flöde av poddar. Men vi har ju valt en partner utifrån på nationsnivå. Jag är inte så smickrad av det partnervalet, men vi tänkte att vi ska prata om vårt NATO-medlemskap här.
Just det, det känns väl som ett ganska bra ämne att komma tillbaka till, och jag hoppas verkligen att ni kan ha överseende med, inte med dig kanske, du har ju hållit igång ganska bra, men för mig var det länge sedan jag satt och pratade om någonting, så jag hoppas att alla som lyssnar kan ursäkta lite ringrost. Men jag tror också att vi har valt helt rätt ämne, för NATO-medlemskapet är ju faktiskt en oerhörd händelse i svensk politik. Det bryter en lång tradition av neutralitet. Och sen skulle man väl mot det kunna invända då att vi aldrig har varit neutrala på riktigt, utan att vi alltid har spelat med västmakterna egentligen mot Tyskland till exempel under andra världskriget, eller mot Sovjetunionen under kalla kriget. Men det är en sak att göra någonting under bordet och lite på sina egna villkor, och det är en annan sak att faktiskt skriva på ett papper och förbinda sig till en massa olika saker som man sedan inte kommer ifrån, utan som kommer förändra saker på ett ganska grundläggande sätt.
Ja, man får ju skilja på vad man menar med begrepp i folkmun kontra vad begreppen faktiskt betyder. För det känns nästan som att man funnits ett likhetstecken mellan att vara neutral och icke-krigförande. Och vi har ju aldrig varit neutrala, utan det har ju bara varit en inramning som ser bra ut. Utan det vi har varit, det har varit att vi har varit alliansfria och därmed också icke-krigförande. Men sådana här uppenbara exempel, dels hur vi spelade under andra världskriget, men att vi skickade vapen, vi tömde i princip våra mobiliseringsförråd under andra världskriget och skickade över till finnarna, och sen så till att vi rekrytering av svensk frivilliga för att åka till Finland och strida mot Sovjetunionen. Och alla de här sakerna, det är ju grova överträdelser i form av neutralitetspolitiken som till exempel Schweiz har fört.
Absolut, det har du faktiskt rätt i. När du säger det så skulle jag nog vilja kvalificera det jag precis har, skifta från neutralitet till alliansfrihet. Det är faktiskt ett bättre uttryck. Jag menar, det är ju, dels har vi ju de exemplen som du precis tog upp, och i lite mer modern tid så har det ju varit uppenbart att Sverige har kunnat åka på olika FN-uppdrag till exempel, olika fredsbevarande uppdrag, och det har varit ganska naturligt att de partners man haft har varit USA, det har varit England och liknande. Det är lite mer otänkbart att det skulle kunna vara Ryssland eller något liknande annat östland som ligger bortom den västra sfären.
Nej, verkligen. Och det har väl varit den stora, för när man kollar på hur nationer använder sig av en försvarsmakt, så är det ju en förlängning av diplomatin. Du har de musklerna som du kan spänna för att du vill främja nationens intressen i andra sammanhang än nödvändigtvis inom rikets gränser. Och där har ju vår alliansfrihet främjat vissa former av medlingspositioner där Sverige har fått en ganska viktig roll mellan öst och väst. Även fast vi har varit ett västland, och om det skulle brinna ut ett stort krig mellan öst och väst under kalla kriget, så hade ju vi spelat boll med västmakterna, inte med östmakterna. Men just den här alliansfriheten har ju gjort att svensk trupp har kunnat agera på FN-insatser på ett helt annat sätt än vad vi hade kunnat gjort om vi hade varit med i NATO till exempel. Vilket har gjort att till exempel Varsava-pakten kunde släppa igenom svensk trupp, eller godkänna svensk trupp för vissa FN-insatser som de inte gärna hade sett att det skulle varit ett NATO-land som genomförde.
Just det, och det där är ju, alltså just den positionen att ha någonting emellan Sovjet och NATO. Om man nu ska gå tillbaka några årtionden och ge en lite mer historisk bakgrund. Det är någonting som kallats tredje ståndpunkten eller tredje positionen. Och den har ju varit, alltså den har varit väldigt omstridd i Sverige. Det är någonting som har debatterats väldigt mycket. Man skulle väl kunna säga att tredje positionen har haft i åtminstone någon grad lite vänsterprägel. Det har varit en del vänsterdebattörer som har försvarat det, någon som Aftonbladet, publicisten Carl Wennberg till exempel. Och samtidigt har man haft en del borgerliga opinionsbildare. Kanske det mest högljudda och framträdande har varit Per Ahlmark under den tiden som han var aktiv, som moraliserat ganska mycket över det här och menat att inte välja sida då i praktiken är att välja östsidan då, eller kommunistsidan när det begav sig. Så det har varit väldigt omstritt, men ändå har det verkat finnas någon sorts konsensus bland politiker om att man trots det här motståndet och de här debatterna ändå ska ha kvar det som sin front då på något sätt av olika anledningar. Kanske just för att man har velat ha kvar den här trovärdigheten som den här neutrala parten, att man har fått tillgång till vissa fördelar internationellt. Men då är ju frågan att börjar man nu tycka att det är dags att släppa den här föregivet neutrala positionen och verkligen förankra sin position då som en spelare i västlaget. Vad tror du om det?
Jag tror att mycket av det där är skrämselpropaganda för att få människor att försvara en ståndpunkt som de egentligen inte har. Så att man börjar prata om någonting annat än svenska intressen eller den egna nationens intresse. Att om vi tar vår egen nationsståndpunkt och försöker agera utifrån det och tar det som utgångspunkt för diskussionen, så blir det ett helt annat samtal. Och man undviker det samtalet genom att säga, för man nu är NATO-förespråkare, genom att säga att ja, men om vi inte går med i NATO, ja, men då stödjer vi Ryssland. Och så börjar man prata om det istället och glömmer bort att ja, men någonstans i det här beslutet så ska det också bottna i att vad är det för egna intressen som uppnås genom det här partnerskapet. Kollar man rent krasst på det när det kommer till NATO-frågan så befinner vi oss i ett väldigt gynnsamt geografiskt läge där det inte finns ett enda spelscenario som är på tapeten som man diskuterar i eventuella konflikter då med Ryssland, där Sverige hamnar i konflikt med Ryssland utan att ett NATO-land redan har dragits in i konflikten. Och det är ju än mer sant nu när Finland gick med innan Sverige. Så bara utifrån den ståndpunkten så existerade ju inte det i överhuvudet på kartan att Sverige skulle kunna hamna i väpnad konflikt med Ryssland ensamma oavsett. Så jag tror att det handlar om helt andra bakomliggande intressen som är djupare på som står ovanför. Man brukar säga att nationalstaterna, deras yttersta politiska område är ju säkerhetspolitiken, för utan den så fallerar det. Men här har vi ett övergripande intresse där det är viktigt att vi svenskar eller svenska staten positionerar sig bland andra stater och visar, inte nödvändigtvis att vi är med i det här säkerhetssamarbetet, utan vi är med på den övergripande, överstatliga, globalistiska agendan där säkerhetspolitiken bara är ett liten kugge i det större kugghjulet. Och i det här större kugghjulet så innefattas alla andra former av överstatliga samarbeten som till exempel Europeiska unionen, men även mindre subtila överstatliga institutioner som till exempel Världshälsoorganisationen eller FN, som är mer som inte är lika institutionaliserade i form i samarbetet, men som vi fortfarande kan avtala bort mycket av vår nationella suveränitet, som nu diskuteras till exempel med en ny form av pandemilagstiftning, att vi ska underordna oss Världshälsoorganisationens direktiv på ett helt annat sätt än vad som var pre-covid. Och alla de här små åarna som byggs upp av de här antingen bilaterala samarbetsavtalen eller överstatliga samarbetsavtalen eller överstatliga institutioner som EU leder till ett och samma håll, och det är att vi tappar vår egen självständighet, vårt eget självstyre, och makten hamnar så långt bort från oss att den bara existerar i rent abstrakta termer. det finns ingen beröring mellan medborgarna i ett land och den faktiskt politiska makten där de kan påverka någonting. Utan beslutet är så långt bort förskjutet. Och vi såg det med till exempel de här olika flyktingvågorna som har varit under de senaste årtionden, att vi har haft politiker i Sverige som refererar till internationella avtal och det är anledningen till att vi måste ta in de här stora mängderna. Och det saknar ju bärighet, men de förevändningarna blir mycket, mycket lättare för vår maktelit om den signaturen redan finns där. Och kollar man då till exempel på det här NATO-samarbetet och om det blossar upp till en konflikt, det kommer in oss från händerna att kunna sköta någon som helst form av diplomati själv på den internationella arenan, utan det kommer tas över av de stora jättarna inom NATO, de som bestämmer där. Det kommer inte vara upp till oss att bestämma när kriget ska sluta mot den part vi slåss mot, utan det kommer vara upp till krafter som ligger så långt bort från svensken, så att om du blir inkallad som svensk i ett sånt krig, det är inte upp till våra svenska politiker när våra svenska soldater ska sluta och slåss, eller ens börja slåss egentligen. Man ser den här förskjutningen inom alla politiska sfärer. Nu gick inte vi med i euron, men det är mycket möjligt att vi går med, och då förskjuts även vår monetära politik bort från oss ännu mer, och med samma sätt med alla de här sakerna. Så jag tror att det är där den stora faran är, och jag ser att NATO-samarbetet, att vi går med i NATO, är som en till liten kugge på det här stora globalistiska kugghjulet som maler på i mer eller mindre en oförminskad takt. Och vi sitter som medborgare nästan som åhörare bara, utan någon reell politisk påverkan till att förändra något av det här sakta men konstant pågående händelseförloppet. Och jag just på din fråga, och alla som motsätter sig det och börjar liksom sträcka upp handen och fråga om någonting, det blir det här kollektiva tänkandet att de som motsätter sig, om de tillskrivs direkt att vara en del av den här uppmålade fienden, oavsett om det är Ryssland när det kommer till säkerhetspolitiken, eller att man det här skrämsel, samma form av skrämselpropaganda var ju under covid-hysterin också, att bara man ville sansa det här med lockdowns lite, så var det att man inte brydde sig om liv och hälsa. Det var ju vissa som gick ut så hårt att om man inte tog det här vaccinet, vissa länder som gick ut så hårt att om man inte tog det här vaccinet så blev det av med jobbet och sådana saker, under förevändningen att du är en livsfara för de övriga medborgarna, vilket nu även då var ju uppenbart humbug, men nu med facit i hand så var det ju humbug rakt igenom. Och så jag tror att det är där någonstans man ska betrakta den där argumentationen över att man pratar inte om den faktiska sakfrågan, utan som jag kommer inte ihåg vad han hette, han du refererade till, men han som menar på att de inte är med i NATO under kalla kriget, så är vi de facto egentligen med Sovjet och Warszawapakten, även fast vi inte är med dem heller. Det är den här antingen är du med oss eller mot oss mentaliteten, den blir så framhävande när politiken kommer till sin spets och det ska tas ett beslut. Och det är inte nyktert. Man kan inte fatta nyktra beslut under sådana omständigheter, utan det är en del av masshysterin. Det är som att vara, säga att du befinner dig i Ukraina. Ah, förlåt, jag ska släppa in dig.
Tack. Nej, du ska få fortsätta alldeles strax, men jag skulle ändå vilja dels hålla med om att det är hela den här debatten om Ukraina, NATO, Ryssland och så vidare. Den har ju alltid haft en väldigt ovärlig framing, och man har ju alltid använt påstådd association med Ryssland som ett sätt att stänga ner kritiker helt enkelt. För egen del kan jag väl säga, och det är bara en förklaring om min egen position, att jag är väldigt kritisk till Ryssland. Och det är någonting som i synnerhet har blivit sedan de invaderade Ukraina. Och jag har större förståelse för att ett land som ligger ut med Rysslands gräns, och där det finns en ja, inom den ryska intressesfären och där personer som Putin exempelvis kan hålla långa utläggningar om att de har ett tusenårigt anspråk på deras mark och på att införliva dem i sin sfär, då hade jag känt mig ganska otrygg och då hade jag nog garanterat velat ha garantier av en annan motsvarande stormakt som skulle kunna hjälpa mig i ett sånt läge. Men samtidigt så är det ju som du också sa att Sverige är inte i det läget. Det finns inte några ryska historiska anspråk på att erövra Sverige och införliva det. Vi har ett väldigt fördelaktigt geografiskt läge som just tillåter neutralitet i någon form, eller åtminstone alliansfrihet, där vi har möjlighet att spela lite under bordet och göra saker som passar oss. Så jag skulle inte, det på något sätt är det lite synd att man inte tar det i beaktande, och framförallt att man inte, eller om jag ska uttrycka mig så här, att jag tror inte heller att NATO-medlemskap är någonting som sker utifrån svenska säkerhetspolitiska intressen. För om det verkligen gällde att värna Sveriges säkerhet så skulle jag aldrig gå med i NATO. Och det är av ett flertal olika anledningar. Dels är det ju att vi tappar kontrollen över vår egen försvarspolitik. Vi kommer tappa kontrollen över vilka konflikter vi ingår i. Och någonting som man också skulle kunna nämna i sammanhanget är ju att det som ökar risken för terrorism och liknande mest för hämndattentat och sånt där, det är ju just att du har trupper i olika krigshärdar. Och i synnerhet då i ett läge där väldigt många människor från just de länder som NATO har en tendens att invadera och destabilisera också befinner sig i Sverige, så kan det ju tyckas som ett ganska dåligt beslut att just dessa länder ska, att vår krigsinsats ska bli en del av de ockupationer och invasioner som pågår där. Men sen också att det finns en tendens inom svensk politik att man vill ansluta oss till i princip alla överstatliga och mellanstatliga samarbeten som finns. Och jag tror inte nödvändigtvis att man måste förklara det med någon illasinnad konspiration och liknande. Utan jag tror att det skulle kunna förklaras på ett mer liksom funktionsorienterat sätt med att byråkratier har en tendens att svälla och expandera. Politiker har en tendens att alltid vilja utvidga sina domäner. Och NATO, EU, FN, alla de här sakerna breddar ju arbetsmarknaden för politiker och alla människor med den typen av ambitioner. Jag menar, NATO-medlemskap kommer innebära helt nya möjligheter för prestigefyllda positioner och anställningar och sånt där för både politiker och militärer. Jag menar, man ska bygga upp ett stort stabshögkvarter någonstans i norra Sverige. Det är klart att det ligger i de här människornas intresse att alltid ansluta oss till samarbeten som kan utöka de här möjligheterna för ens egen materiella vinning.
Ja, man brukar väl prata i Amerika om du har Big Pharma, du har Big Food, du har militärindustriella komplexet, och alla de här har gemensamt är ju hur de kan tömma skattkassan, skattemedel, för att berika sig själva med kontrakt. Och just det militärindustriella komplexet sitter ju lite i en särposition, för mycket av det som kommer med säkerhetspolitiken är ju dels så behövs inte allting bokföras, i alla fall inte i USA med deras säkerhetsorganisationer, National Security Agency, som inte har en öppen budget till exempel. Och även andra delar av den här industrin, vilket gör att det är ganska tacksam plats att sitta på för att tömma skattkistan. Och det är väl ingen skillnad egentligen från Sverige över de intressena som finns inom vapenindustrin av att gå med i NATO, och vilka nya former av exporter det öppnar upp på för vapentillverkarna. Det är väl framförallt kanske Wallenbergsfären där, som har ett oerhört stort inflytande i samhället med hjälp av sina andra förgreningar. Så det är jag nog ingenting emot. Men det blir ett sånt komplext nät av olika former av intressen som drar åt ett sånt håll. Och i det här nätet, vilket jag tror gör det svår analys för en medborgare som fortfarande har en uppfattning av att våra politiker är satta där för att tillgodose medborgarnas intressen. Att det finns andra intressen som verkligen är i spel här, och många som är på lokal nivå eller nationell nivå behöver kanske inte dela den synen, men de drar ändå åt det hållet på grund av egenintresset av att bli framgångsrik som till exempel politiker eller vad man vill klättra upp och vara generaldirektör. Det handlar hela tiden om att spela boll med de här formerna av krafterna. Så när jag pratar om några som är större konspirationerna över att vi går mot en djupare globalistisk agenda, jag ser inte det som att alla aktörer som strävar åt det hållet ens tänker i de här banorna, utan de agerar utifrån egenintresset. Och inom det här intresseanalysen, eller det blir kanske inte en intresseanalys utan mer en typ en institutionell analys, som du är inne på, att institutioner i sig självt också har den här tendensen av att vilja växa, och har en institution fått större befogenheter så är det jättesvårt att dra tillbaka de befogenheterna, utan det liksom växer på ytterligare. Man ser ju det kanske också för man zoomar ut lite från politiken mellan vänster och högerblock, vilket när man har zoomat ut så ser man att det spelar ju faktiskt inte någon större roll för utvecklingen vilka det är som sitter vid makten. Och en del av det tror jag beror just på det du är inne på, att när vissa saker har rullats upp och det kommer en oppositionell politiker, säger Donald Trump, som säger att nu är det dags att rulla tillbaka, för det här ligger inte i vår nations intresse. Mängden som har rullats upp är så pass mycket, och det som går att skruva tillbaka är så lite så att det inte ens är märkbart. Och sen så kommer nästa kille in då som börjar rulla upp igen, och så har vi en ny oppositionell politiker, vem det nu kan tänkas vara i framtiden, som bara, nu måste vi rulla tillbaka lite. Och det är sånt förskjutningsspel som man aldrig kommer i fatt i det. Så det blir någon sån här märklig nollställningsprocess över, hur hanterar vi den här situationen? Och man skulle kunna göra det här exemplet, fall det är lite otydligt, och tydliggöra det lite. Till exempel när vi pratar om svensk invandringspolitik, så har vi tagit in enorma mängder människor de senaste 4-5 årtionden. Och när vi får in då oppositionella politiker som pratar om att vi måste minska det här för att det sliter på institutionerna eller tilliten i samhället eller kriminaliteten eller ekonomin, vilken fråga de än väljer att titta på. När de pratar om att minska det, då pratar de inte om att minska invandringen, utan de pratar om att minska inflödet av ny invandring. Alltså, invandringen ska öka, men inte i samma höga takt som har föranlett till att vi har de här problemen vi har. Och den jämförelsen, får man lyfta den ur den kontexten av invandringen och applicera även i andra fält, så ungefär så jag betraktar det, vilket gör att vi trampar vatten och sjunker typ i någon lerig pöl. Förstår du ungefär vad jag tänker?
Ja, jag fattar precis vad du menar. Och det där är någonting som jag själv har tänkt på många gånger. Att när det handlar om att man inför olika saker, olika institutioner. Det kan handla om typ EU eller public service eller till exempel NATO eller liknande. Men jag tycker nästan att EU är det bästa exemplet. Därför att det som händer är att en sån organisation tar över en massa funktioner som landet innan hade kompetensen att utföra. Det kan ju handla om allt från att reglera handel och teckna olika avtal och förhålla sig till den typen av saker. Hur man ska liksom ha med pass till exempel för grannar och liknande. Men efter ett par årtionden så har den kunskapen försvunnit från det enskilda landet. Och för EU har tagit över det. Och sen då när man vill gå ur EU så stöter man på enorma problem med ganska grundläggande saker. Därför att man har ingen aning om hur man gör det. Därför att allt det där har lagts ut på EU. Och det blir också en anledning med den typen, med av de här skälen. Att när man väl har infört någon typ av byråkratisk organisation så är det så otroligt svårt att avskaffa den. Det är faktiskt väldigt mycket lättare att bygga upp saker, gå med i saker än vad det är att avveckla saker och gå ur saker. Därför att alla de här grejerna, de tar över funktioner, de inför nya funktioner och de ser till att det lämnas någon typ av tomrum om man skulle ta bort dem. Och framförallt så skulle det behövas ett annat tidsspann för att genomdriva projekt där man lägger ner saker eller går ur saker. Men oftast så får ju en oppositionell politiker en eller två mandatperioder. Max två mandatperioder. Och det kanske låter mycket, men det är faktiskt ganska kort tid. Och så hinner den personen inte genomföra. Och sen på det som de har sagt sig göra, exempelvis Trump eller om SD skulle få en bättre position. Och då blir folk jättesura på dem och demoraliserade och anser att de har svikit sina löften. Som att allting bara egentligen handlade om bristande vilja. När det i själva verket handlar om att det finns bara inte den kapaciteten att avveckla alla de här sakerna på så kort tid. Det går helt enkelt inte. Det finns för mycket internt motstånd. De här organisationerna utför en massa saker som man sedan länge har glömt bort hur man ska göra på något annat sätt och så vidare. Så nej, jag håller med faktiskt. Det är lite, ibland en lite deprimerande insikt att det kan vara så oerhört svårt att avveckla saker.
Ja, och jag tror att just det här som du är inne på det med mandatperioden, att det är också en del utav problemet. Vårt system har ju försökt att det har ju förändrats för att minska korruption genom tiderna, i alla fall till ytan, i alla fall till den graden så att folket ska känna att de är representerade på ett bra sätt. Och saken med den här roteringen, den här snabba roteringen vi har utav ett ledarskap gör att det blir väldigt lätt korrumperat utav större finansintressen som kan föra en förhandling med olika individer, olika representanter, och de representanterna som är med och spelar boll med dem, om de ser dem till att prisa medialt eller ge dem det stöd som de behöver för att komma till sitt ämbete och sen genomdriva de policies som är gynnsamma för de här finansintressena, och sen när de är färdiga med sitt ämbetesperiod så sitter de på en fin post på någon av de större bankerna eller någonting annat. Och det här är ganska återkommande inom politiken, att du pensionerar dig snett uppåt ut ur systemet och sen blir det till exempel så att du blir sparkad eller att någonting går väldigt, väldigt fel, så blir du fortfarande sparkad snett uppåt inom vi finns gott om exempel inom den bredare socialdemokratin över väldigt inkompetenta människor som har fått lämna sina poster och sen bara försvinna ett litet tag, och så har de fått en helt ny post i en helt annan domän som överglänser den tidigare posten som de fick lämna. Senast var väl han som skulle bygga på KS, där jag minns inte exakt detaljerna. Och samma sak med Ygeman, med den inkompetensen utav med säkerhetsaspekterna som med läktarregister och sådär. Att man tenderar fortfarande att klättra uppåt. Och det finns en avsevärd skillnad med hur sådana här intressen måste föra en förhandling med människor som är som förbrukningsvaror som roteras in. Man hittar sina aktörer som man kan spela med, man lyfter fram dem, de gör sin period och så fortsätter det så. Vilket gör att det inte i hela världen fall kommer in någon oppositionell som sätter lite käppar i hjulet i någon av de här förgreningarna under en lite kort tidsperiod, för de kan bara bida sin tid och så fortsätter det rulla på sen. Och där är den stora förändringen när man betraktar över hur den här förhandlingen kommer se ut med aktörer som Kina och Ryssland, där man har ett helt annat stadigvarande ledarskap, vilket gör att de inte är lika lyhörda för den formen av korruption. De här ledarna är ju korrupta också, man ska inte lura sig för det. Putin har varit arbetat åt staten hela sitt liv. Under sovjettiden så kan man väl nästan prata om att i den planekonomi att alla är anställda av staten, men han var ju de facto också för en statlig myndighet på den tiden, och sen dess har han varit inom politiken. Så han har ju varit politiskt verksam, och det är därigenom han har skaffat sig sin förmögenhet. Han är ju en av världens rikaste människor, och det har han ju blivit på grund av den korruption som existerar i Ryssland. Men det blir en annan form av korruption där han kan föra en förhandling mot de här stora intressena, påtryckningarna som finns bakom kulisserna mot våra politiker. Och det är ett pussel att lägga där som gör att vad är det som ligger bakom Ulf Kristerssons beslut? Vad spelar det för roll? Vem det är som på vår statsministerpost när de här besluten tas, och hur följer man upp det efteråt, vad är det han kommer göra efter den statsministerperioden? Och det är ju väldigt tydligt inom den amerikanska politiken också, att du går in som en medelsvensson i den amerikanska politiken, hamnar i senaten och helt plötsligt så exploderar din nettoförmögenhet till att bli oerhört rik. Och det är ju på grund av att du sitter där och du röstar rätt och spelar boll med de här intressena.
Exakt. Man skulle ju kunna nämna att det är lite lustigt ibland, jag tycker, att jämföra ett liksom milt korrupt land som Sverige med ett väldigt korrupt land som Ryssland. Att svenska politiker som lämnar kanske inte blir världens tillhör den yttersta rika kretsen i världen. Men man skulle kunna nämna Anders Borg, gick till Bank of America, Reinfeldt, konsult, Göran Persson, styrelseordförande för Swedbank, och så då de två Perssons pojkar som man brukar säga, Per Nuder och Bosse Ringholm, gick väl också till banksfären här för mig. Så det finns ju en viss, jag håller verkligen med om det där med att folk pensionerar sig snett uppåt. Och det tycker jag är rätt intressant. Det säger rätt mycket om både höger och vänster egentligen. Men det kanske blir lite lustigare på något sätt när det handlar om vänstern. För jag tror inte någon är förvånad över att en moderat eller en folkpartist skulle röra sig till näringslivet. Utan det tror jag ligger i linje med hur de allra flesta uppfattar de partierna som liksom marknadsvänliga och lite knät på näringslivet och deras representanter i riksdagen. Men att det är just gamla sossar som väljer att inte då kanske engagera sig i folkrörelseorganisationerna eller fackföreningar, utan som rakt av hoppar över till de liksom mest kommersiella institutioner vi har i det här landet, det vill säga bankerna. Det är ju lite intressant. Men ja, vad man ska aldrig bortse från egen... Nej, förlåt. Kom in där.
Nej, men jag tror att du är inne på det som jag tänkte bygga på med, att man inte kan bortse från det här egenintresset. Att vi kan se vilka politiker som har varit på möte med Bilderberggruppen innan det har gått till svenskt val. Och hur blir de här politikerna belönade efter deras ämbetsperiod? Om de sitter på topppositioner åt exakt samma företag som driver Bilderberggruppen. Vi har ju haft journalister, svenska journalister oerhört driftiga, duktiga. Nu var det ett tag sedan jag såg någonting utav honom, men till exempel Jesper Johansson som har konfronterat vissa av våra vårt politiska ledarskikt just när det kommer till de här mötena. Och jag kommer ihåg att han intervjuade Carl Bildt vid ett sammanhang och frågade, ja, men vad är det som sades på det här mötet på Bilderberggruppen som du var med på? Han bara, men det var lyckta dörrar. Så det är tystnadsplikt. Och så fortsätter Carl Bildt med att, ja, men det är inget konstigt med lyckta dörrar. Det har vi på våra regeringssammanträden också. Vilket man kan läsa in som kanske som någon freudiansk felsägning eller jämförelsepunkt där man jämför ett möte med en lobbygrupp, en gruppering som existerar för att påverka politiken, och jämför det med ett regeringssammanträde. Att, ja, det är inte konstigt att de här reglerna finns där. Vi har ju sådana regler när regeringen sammanträder också.
Det känns som en väldigt kompilaktig felsägning. Han är ju känd för sina freudianska felsägningar. Det finns ett roligt klipp på honom där han säger att han ska säga som jag angav, men då ska han säga som jag angög. Då får man ju lite en fingervisning om att han kanske inte var så sanningsenlig där till att börja med.
Det finns ett skimmer av arrogans och nonchalans från den där elitklassen också. Och en stor del av den arrogansen och nonchalansen kommer ifrån att den etablerade medien inte belyser de här sakerna på ett rätt sätt, vilket gör att de inte behöver gå runt och känna skam över att de har låtit sitt egen intresse trumfa nationens intresse, vilket som de är satta att faktiskt främja på den positionen som de är.
Ja, exakt. Sen det här är ju delvis en annan frågeställning. Men som jag skrev en liten krönika på min Substack där jag kommenterade det här. Och det är ju dels att det finns ju ganska långt, det finns ju, vad ska man säga, det finns etablerade traditioner av hur de stora partierna har förhållit sig till NATO. Och det är ju, jag tycker inte att det är konstigt att en borgerlig regering med Ulf Kristersson i spetsen tar tillfället i akt nu när det har blivit betydligt lättare att framställa Ryssland som ett hot i och med Ukraina-invasionen. Det är ju verkligen helt rätt läge att dra igång en gammal agenda då, eftersom NATO-frågan innan det var ju politiskt död. Den var ju lika död som euron. Och ett bra tecken på att en fråga är politiskt död i Sverige, det är ju att det enbart är Folkpartiet som pratar om den och företräder den. Men den fick ju ett uppsving där när det blev betydligt lättare att hävda då att Sverige var i ett säkerhetspolitiskt dåligt läge. Men det är ändå inte förvånande. Det som är desto mer intressant är ju att partier som SD eller Socialdemokraterna och faktiskt till och med Miljöpartiet och jag tror också Vänsterpartiet till sist kapitulerade inför NATO och övergav sitt gamla motstånd. För det har ju varit, alltså det har ju suttit i ryggraden på de här gamla vänsterrörelserna att man inte vill vara med i NATO av en mängd olika skäl. Och även då i SD, det har ju varit en del av partiets DNA att man har varit emot NATO, man har varit emot EU och så vidare. Det är liksom någonting som går tillbaka till 90-talet till när partiet grundlades. Men nu ändrar man på väldigt kort tid uppfattning. Och jag kan säga bara innan jag vill gärna veta vad du tycker om detta. Men jag vill ändå bara säga det att det stör mig inte. Det som stör mig inte att partier ändrar uppfattning i frågor. För det är ganska naturligt. Det betyder att partier förnyas ju, omständigheter förändras, man får reda på saker som man inte visste och så vidare. Däremot tycker jag att det är oroväckande när partier förändrar hållningen i viktiga frågor alldeles för snabbt. För det gör ju att man som väljare och medborgare får svårare att förutse politiken. Att om SD är emot NATO 2023, men för NATO 2024, då blir det ett alldeles för snabbt skifte för att jag ska kunna vara bekväm med det. Det betyder att det inte finns någon förutsägbarhet, utan att allting blir liksom för hoppigt och ryckigt, och då blir det ju omöjligt att göra ett informerat beslut när man röstar till exempel.
Jag läste din kronika där, och jag håller med i analysen av SD att varför de svänger är för att kanske positionera sig mer med borgerligheten för att öka sannolikheten till ett bra samarbete över tid, och kanske någonstans där i förlängningen att det uppstår någon form av ny accepterad alliansen under annat namn då såklart, att man kanske går till val på samma sätt i framtiden med borgerligheten som till exempel alliansen gjorde för några val sedan. Och när det kommer till de här andra partierna, jag ställer mig frågan ifall inte det kanske beror på, som du öppnade upp här med podden, att med den här argumentationen att antingen så är man med oss eller så är man emot oss. Det finns ingenting som egentligen heter neutralitet. Och kollar man då på det här kollektiva vansinne som manifesteras av pöben rörande Ukraina-kriget, så är det ju så oerhört viktigt att markera mot Ryssland i alla dess avseenden. Att NATO-debatten, att den blossades upp till liv på det sättet utan någon större folklig diskussion, tror jag beror till stor del på att folkets företrädare eller de mätbara aspekter man kan ta del av det här är att det är att vi har mer gått med i NATO för att markera mot Ryssland till stöd för Ukraina än någonting annat. Och hur mycket, och för att några politiker som är väldigt känsliga för diverse opinioner då skulle säga nej, men vi ska inte gå med i NATO, och då får den här mackan slängd på sig att ja, men då stödjer ju du Ryssland, och så börjar man prata om det, och sen nej, jag stödjer inte Ryssland, jag är med Ukraina-tåget, vi ska skicka mer vapen dit, bla bla bla, och klart vi ska gå med i NATO också och visa att vi står gemensamt här mot Ryssland. Jag ställer mig lite frågan hur mycket det, jag vill inte kalla det masspsykos, för det är inte på de nivåerna som var med covid och masker och vaccin och allt det där, men jag tycker att det fenomenet ändå tenderar att falla åt det hållet, att det graviterar åt det hållet. Och jag ställer mig lite frågan till hur mycket det egentligen kan ha påverkat att de här partierna har svängt. Vad tror du där?
Alltså det där är ju alltid en så himla svår fråga på något sätt, för det blir en sån där hönan och ägget diskussion att man skulle väl kunna säga att i grunden så finns det två alternativ, tror jag åtminstone. Och det är att politiker älskar kriser, och hos de borgerliga partierna så har det funnits en agenda under årtionden att man vill gå med i NATO. Men sen tog kalla kriget slut och folk var väl inte jättehypade på det, och då var man helt enkelt tvungen att släppa det till sist. Och ja, de enda som höll kvar vid det var Folkpartiet, vilket ju som jag sa är ett tecken på att en fråga är ganska politiskt död. Men sen kommer det här nya säkerhetsläget, Ryssland framstår som så mycket mer hotfullt. Men kanske inte nödvändigtvis hotfullt mot oss, men det är ju en annan fråga som kanske inte spelar så stor roll när man lägger fram det i debatten. Så då tar man tillfället i akt helt enkelt. Det är ju alltid ett favoritgrepp hos politiker, är ju att ta en kris som utgångspunkt för att genomföra förändringar som man inte hade kunnat genomföra innan krisen, men som krisen kan motivera. Eller så är det faktiskt att det andra alternativet då, att man tog det här på så stort allvar att det liksom skakade om så mycket i grunden att det faktiskt fick folk att ändra uppfattning.
Bara poängtera att det här är inte en fråga som har kommit nerifrån upp, att folket har skrikit efter NATO, utan det är ju mer i linje som vad du säger, att om man här har funnits ett möjlighetens fönster för Moderaterna att få igenom det här, och sen så kommer det andra som en snöbollseffekt på det, Alltså om man ska knyta an till det jag var inne på tidigare. Så jag tror inte att det Miljöpartiet har stått inför väljarkåren och känt hur det svänger, utan de vill inte stå där och försvara en hållning där de riskerar att se ut som att de inte står emot Ryssland med de andra. Men fortsätt.
Ja, bra poäng faktiskt. Jag håller med. Det där är så otroligt starkt. När just aversionen mot Ryssland och... Jag kan säga att för egen del så är jag ingen fan av Ryssland. Jag tycker inte att liksom Putin driver något hedersamt krig mot globalister, utan jag tror mycket mer på att det handlar om gamla ryska maktanspråk på land och folk som man anser ska ingå i deras sfär. Men jag försöker att hålla isär de här sakerna, att man kan ha olika ståndpunkter här. Man kan vara kritisk till NATO på samma sätt som man även är kritisk till Putins ambitioner och den ryska Rysslands relation till deras grannar. Men sen tror jag samtidigt kan vara också att den här jag ska bara avsluta att sossarna, Miljöpartiet, Vänstern, SD, de inser någonstans att if you can't beat them, join them. Att det finns liksom inget att vinna på NATO-motstånd heller egentligen. Tiden är liksom på något sätt, eller vad ska man säga, det strategiska läget är så himla bra just nu att förespråka NATO. Och det kommer ändå bli av. Och eftersom det kommer bli av så är det lika bra att liksom hoppa på tåget så man inte framstår som en förlorare som liksom var emot det oundvikliga.
Ja, och de vet ju att de skriver om historien sen också på samma sätt som Socialdemokraterna går ut och säger nu att vi har alltid varit för en strikt invandring. Så de kan ju alltid backtracka och säga att fall framtiden visar sig att NATO-samarbetet inte blir populärt och det behöver bli någon folklig opinionsbildning som behöver få något form av avtryck, så kommer de där partierna, ja, ni skulle ha lyssnat på oss, vi har alltid varit emot NATO. Historierevisionismen vet inga gränser när det kommer till de här personerna. Och där är också den här roteringen i ledarskapet, att man kan alltid referera tillbaka och tvätta buken genom att ja, men Reinfeldt sitter inte kvar. Ja, men 90% av de personerna han arbetar med är Sveriges nuvarande ledning inom Moderaterna, som delade den Reinfeldt-skandan när det begav sig.
Ja, men precis. Sen just när det kommer till ganska långa processer så måste man ge folk lite utrymme att kunna förändras också. Jag tycker väl man får ändå liksom, om man ska se vara lite positiv. Alltså, man kan inte gå runt och vara bitter i all evighet heller. För även om jag kan också, när jag är på lite dåligt humör, tycka att det är för jävligt faktiskt att det är folk som runt 2010 koketterade med att de var för fri invandring och sånt där. Och sen nu då när det visar sig vilken totalt galen idé det var, så sitter man och liksom prålar över att man på något sätt skulle legat före andra och förändrat debatten och så vidare. Jag tycker det är osmakligt faktiskt. Men samtidigt är jag ändå lite öppen för att det är ändå ett framgångstecken att det kommer liksom moderata profiler och liksom ska köra en hård linje och faktiskt verka arbeta i regeringen för det här. Man får ändå se det som att det är ett tecken på framgång. Även om man kan vara ganska sur med all rätt över att det tog så otroligt lång tid för dem. Att de hann göra ganska mycket skada innan den här omvändningen kom till.
Jag ser det inte lika. Jag ser det som ett tecken på framgång för den enskilda karriäristen som ger uttryck för de svängningarna. Det är min läsning utav det.
Men
kanske lite mer cynisk.
Ja, lite kanske. Jag tycker ändå att det är... Alltså någonstans... Jag ser ändå slutmålet att... Det man vill ha är ju inte... Eller som jag ser i alla fall, det är inte att... den absoluta triumfen för något enskilt parti eller någon organisation och sånt där. Utan det handlar ju om att etablera en ny överideologi helt enkelt. Att på samma sätt som det är naturligt att man är sosse eller moderat eller sverigedemokrat så är man samtidigt demokrat till exempel. Och jag vill att det ska bli gemensamt för alla. Att oavsett vilken politisk ståndpunkt man har, så är det liksom ändå som en, ska ändå vara som en överideologi att man inte för den typen av invandring som vi sett, utan tvärtom så är man för svenska intressen. Jag vill att det ska vara den här liksom gemensamma ståndpunkten som alla har, alldeles oavsett vilken fördelningspolitik eller vilken A-kassenivå man är intresserad av att upprätthålla.
Jag tycker att ett bättre lyckat exempel som jag gläds mer av i det avseendet, det är ju alla de här EU-kampanjerna som har varit för att försöka få varje nationalstats medborgare att inte i första hand betrakta sig som nödvändigtvis svensk utan som europé. Och det upplevde jag var mycket, mycket mer på 90-talet och under 2000-talet än vad det är nu. Och det tror jag är helt enkelt för att de fatalt misslyckades med den förändringen hos med det folkliga medvetandet utav självidentifieringen. Att identifiera mig själv som europé i första hand eller som svensk i första hand. Och det var en fråga som de drev väldigt, väldigt hårt. Och hade de fått lyckats med det, då hade ju mycket av den politiken som de har svårt att genomdriva idag hade ju bara gått ut av sig själv, för att det hade etablerat sig som någon form av överideologi.
Just det. EU har ju alltid varit experter på att genomföra den här typen av, vad ska man kalla det, revolution från ovan-kampanjer för att liksom försöka stimulera tillhörighet och hemkänsla och sånt där på ett sätt som folk aldrig hade upplevt spontant av sig själva, utan där man verkligen måste liksom pusha på uppifrån. Men det har ju alltid varit så himla dåligt och liksom innehållslöst och artificiellt rent av faktiskt. Att det är som du säger, det där har jag aldrig vunnit någon framgång just för att det har varit så ihåligt.
Nej, och de tar ju, jag kommer ihåg att en av professorerna på Försvarshögskolan, han var ju federalist ute i fingerspetsarna. Och han tog faktiskt inte, för en gång skulle inte, exemplet USA, vilket brukar vara exemplet som de som vill att EU ska utvecklas mer till en egen stat brukar använda sig, utan han vände sig till och med hela vägen till Kina. Att ja, men kolla på dem, de har... Jag tror min motfråga var bara, men hur lyckliga är kineserna? Det hade han inget svar på.
Nej, det brukar ju vara så. Det brukar ju faktiskt vara så. Men vad tror du, finns det... För nu har vi pratat i snart en timme, om vi skulle ta och försöka dra några slutsatser från det här. Kommer det här innebära några fördelar för Sverige? Eller, och vad tror du? Hur tror du att det här kommer se ut i framtiden? Vad kommer hända de närmsta åren?
Jag tror att man inte ska dra för höga hästar på det här. Jag tror att NATO eller inte, vissa länder och samma sak med EU eller inte, det kommer med vissa fördelar som man kanske kan känna av i form av de här samarbetena som vi som vanliga medborgare kan uppskatta också. Till exempel så de flesta som är verksamma inom EUs gränser har väl någon form av uppskattning för hur smidigt handeln, rörelsefriheten av handelsvaror och en själv när man är ute och reser inom Schengen och sådär. Så, och det är också med de förevändningarna som EU-samarbetet kom till med. Sen så har det utvecklats till någonting annat som har en oerhört slagsida som får de här fördelarna. Att det är ingen jämn motvikt så att säga. Och jag tror att det kan vara samma sak med NATO. Att vissa saker, vissa industrier i Sverige... svårt att säga exakt vad som skulle kunna vara bättre. Jag är icke-interventionist. Jag tycker inte vi ska ha svensk trupp utomlands i överhuvudtaget. Men om man är lagd åt det hållet och tycker att det är bra, så underlättar ju säkerligen ett NATO-samarbete i form av de internationella samarbeten, att det blir mer strömlinjeformat mellan truppslag från Sverige och våra nordiska länder. Vi hade ju visst fått utveckling av det innan, men då Norge och Danmark är med i NATO så har de ju också viss NATO-standard. Att gå in i NATO-standard så kommer vi ha lättare att samverka med länder som vi kanske ändå vill samverka med på något plan. Det är väl de fördelarna. Men jag tycker fördelarna bleknar i jämförelse med nackdelarna. Det är ju klart att skulle vi få en bättre fri rörelse helt till USA från Europa som det faktiskt har varit en gång i tiden. Nu verkar ju nuvarande ledningen i USA mer intresserad av en bra fri rörlighet gentemot de latinamerikanska länderna än de europeiska länderna som de faktiskt säger sig vilja samarbeta och försvara, vilket i sig blir lite ironiskt. Men då hade ju det varit kanske en fördel som jag på ett personligt plan hade uppskattat, att man hade lättare kunnat röra sig över Atlanten. Men de här fördelarna, de är så små och obefintliga så det är nästan löjligt att ta upp dem ens gentemot de nackdelar som existerar. Och de nackdelar som existerar så att vi riskerar att dras in i konflikter som vi absolut inte har att göra med, att slåss för människor som vi inte vill ha att göra med, konflikter där vi egentligen inte alls bryr oss om orsak eller utgången egentligen. Jag tänker väl borta i Turkiet. Och sen när institutioner växer sig så stora som NATO har gjort så finns det risk att det briserar på ett ganska otrevligt sätt också. Det finns ju spänningar till exempel mellan Grekland och Turkiet. Och sen så finns det säkert andra former av spänningar som kan uppstå på annat håll. Så det är mina 5 cent. Och jag vänder tillbaka samma fråga.
Alltså, jag har faktiskt en förhoppning som jag tror skulle kunna bli bra. Och det är att NATO kommer ju kräva väldigt mycket i termer av infrastruktur och produktion. Det kommer krävas järnvägar, flygplatser, motorvägar. Det kommer behövas en massiv utbyggnad. Och det verkar åtminstone inledningsvis som att man kommer att lägga väldigt mycket norrut. Jag tror att de skulle etablera högkvarteret någonstans norr om Sundsvall. Och för egen del, jag har ju den stora förmånen att min fästmö norrlänning kommer från Sundsvall. Och jag har numera både en förlängd familj i både Sundsvall och Luleå. Och jag hoppas att det här kan bli ett uppsving för Norrland. Just på grund av det här att... Om det handlar om NATO så kommer liksom inga notor kommer vara för dyra, och när det kommer till att bygga ut motorvägar, annan infrastruktur, olika projekt som kräver arbetstillfällen. Man kommer inte bry sig om några våtmarker eller att det finns någon skalbagge som finns någonstans i någon skogsdunge som gör att man inte kan bygga ut och så vidare. Utan jag hoppas faktiskt att när det kommer till sånt så kan det innebära en fördel för en del av landet där alla projekt och där alla arbetstillfällen behövs. Om man nu ska försöka se.
Det är faktiskt en fördel som jag tror Sverige skulle må bra av att bli mindre Stockholm-orienterat. Jag vet inte hur det väger in riktigt i de fördelarna du såg där, men det tenderar ju att luta lite så. Jag tror Stockholm skulle må bra av att jag tror att Sverige skulle må bra av att det inte är så stor gravitationskraft till Stockholm som det är nu.
Helt sant. Jag håller verkligen med. Jag tycker, alltså det är som att ibland känns det som att Sveriges folk uppfattar att man, som att Sverige skulle sluta någonstans norr om Gävle liksom. Man säger att Stockholm är Sveriges mitt och så vidare. Men det är faktiskt Sundsvall som är Sveriges mitt. Det finns ett enormt Sverige som börjar norrut liksom. Och det, som är otroligt vackert och luftigt. Och det finns så himla mycket där i form av natur och skönhet och sånt där. Och allting som gör att den här delen av Sverige liksom kan få leva upp lite och få lite mer uppmärksamhet och lite mer viktiga funktioner och sånt där. Det skulle vara jävligt bra faktiskt. För det tycker jag att Norrland är faktiskt värt det.
Right. Ah, ska vi avsluta med de orden?
Det låter väl som en bra idé.
Norrland är värd NATO. Jag har ingenting emot faktiskt att Sverige, att vi decentraliserar Sverige, blir några egna självständiga NATO. Norrland kan vara ett NATO-land.
Precis. Exakt. Men du, tack så mycket för att jag fick komma tillbaks. Jag hoppas vi kan göra om det.
Ja, men jätteroligt. Du är varmt välkommen tillbaka. Kan vi snacka Israel, Palestina?
Ja, lätt. Ska vi köra det som löfte eller att det får bli åtminstone ett avsnitt om Israel, Palestina?
Ja, det kan vi göra. Kan jag se hur det kokar. All right. Ja, men du får en fortsatt trevlig dag. Hälsa familjen och så hörs vi.
Ja, men du, tack tillsammans.